Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4 och mitt namn är Ann Sandin Lindgren. Nu har jag fått in en gäst i vår studio som heter Yvonne Sabel. Välkommen!
Tackar!
Och du och jag ska prata om en bok.
Ja, jag ska prata om en bok som heter Älje, en skärgårdspärla.
Ja, för Älje ligger väldigt nära Tyresö.
Ja, Älje har ju tillhört Tyresö i mer eller mindre 600 år.
Ja.
Så det, och det ligger alldeles utanför, man säger så, andra sidan Erstaviken.
Andra sidan Erstaviken. Så att ja. De som bor ute på halvön ser egentligen Älje, fast de tror att det är Saltsjöbaden eller Nacka.
De tror att det är Saltsjöbaden, men det är Älje de ser. Älje och Gåsöarna som de ser här.
Ja, och det ska vi prata om. Men först måste vi tala om, vem är Yvonne Sabel? Och var bor du någonstans? För du bor inte på Älje.
Nej, jag har bott på Älje 40 år, men nu bor jag på Tyresö strand. Och jag flyttade hit 2012.
Ja, 2012. Så du är en ganska ny Tyresöbo.
Jag är ganska ny Tyresöbo.
Och varför kom du till Tyresö då?
Jag hade en dotter där som har bott på Tyresö sen 2004 tror jag det, eller 2005, jag kommer inte riktigt ihåg när jag flyttade hit. Jo, 2004 flyttade jag hit.
Så du ville komma nära barn och barnbarn eller?
Framförallt barnbarn. Jag tyckte det var lämpligt. Och sen, det är ganska skönt. Nu bor jag bara i en liten lägenhet och det passar mig perfekt. Jag kan ägna mig åt andra saker än att städa.
Ja. Och nu måste du berätta mer om dig själv. Var stod din vagga någonstans?
Alltså
var
jag är faktiskt född i Upplands Väsby. Det alltså ligger ungefär 2,5 mil norr om Stockholm.
Mm.
Och där växte jag upp. Men jag gick i skola i stan. Och sen började man ju jobba i stan. Och jag har jobbat i Tullverket hela mitt liv.
Jaha, i Tullverket?
Ja, det är lite annorlunda. Ja,
vad gör man i Tullverket?
Ja, man står inte bara och tittar i folks väskor. Utan jag började som kontorspersonal från början. Sen satt jag väldigt många år på fartygsklareringen och klarerade stora fartyg som kom hit till Stockholm. Och på slutändan så jobbade jag med varukännedom och jag undervisade också på Tullskolan de sista 15 åren av min arbetstid.
Jaha, var ligger Tullverket rent fysiskt? Var var din arbetsplats någonstans?
Ja, min arbetsplats var först uppe på Järnvägs. Det låg alltså Norrtull kan man säga, där började jag jobba. Och sen var jag nere i Frihamnen och sen på Sandhamnsgatan. Och på slutändan så slutade jag faktiskt, jag var runt lite grann för det finns ju på flera ställen. Jag slutade faktiskt nere i Frihamnen igen.
Mm.
Och Tullskolan låg på, där Generaltullstyrelsen hade, låg först på Münchenbryggeriet och sen låg det uppe på Alströmergatan.
Mm.
Numera är det ändrat så nu är det helt omorganiserat. Men under tiden jag jobbade var det så.
Okej. Okay. Och hur kom det sig då att du hamnade på Älje?
Jag gifte mig.
Ja.
Ja, och så min man hade sommarställe där. Och sen bestämde vi oss för att vi skulle bygga ut det och bo där permanent. Så jag flyttade dit 1974.
Och nu har du och några stycken till skrivit en bok om Älje.
Ja, vi tyckte att det var på tiden. Det fanns ingenting nämnvärt skrivet om Älje tidigare. Utan vi tyckte att vi ville bevara så många minnen som möjligt. Det finns ju många gamla älgebor som faktiskt lever än i denna dag. Och som då kan berätta väldigt mycket. Och det började väl med det att vi tyckte att vi skulle teckna ner de här gamla historierna som fanns. Och sen började vi forska. Och vi forskar ganska mycket, kommer ner ganska långt. Och faktiskt upptäckte vi då att älge har ju tillhört Tyresö.
Ja, själva godset i Tyresö eller själva kyrkan? Eller?
Det har tillhört både godset och kyrkan.
Ja.
För att redan för 600 år sedan i år, exakt 600 år sedan i år, så köpte alltså Tyresös ägare Katarina Ehrengisledotter två delar älge. Och det köpte hon utav Stockholmsborgare som hade mark där ute. Sen ökade hon på sin mark på Älje. Så att 16 år senare så hade hon ytterligare delar i Älje. Och sen började då tillhörde Älje Tyresöslottet under alla år. Och när, men däremot var det uppdelat så att Älje tillhörde Brännkyrka och Svartlösa härad. Mm. Och Tyresö tillhörde Öst Haninge och Sotholms härad.
För, och då bestod egentligen då det som är salt... Alltså älge ligger ju som en förlängning av Saltsjöbaden, kan man säga.
Ja, älge har ju funnits mycket längre än Saltsjöbaden.
Ja, men så heter det... Vad säger man egentligen om älge?
Nej, det tillhör... Postadressen är Saltsjöbaden.
Saltsjöbaden, ja. Men det tillhör Nacka kommun.
Det är Nacka kommun.
Ja. Och egentligen är det ganska... Det går ganska fort att gå eller cykla till Saltsjöbaden. Det tänker man inte på i Tyresö, för man kan ju egentligen ta sig förbi, eller vet du, Erstavik. Erstavik, ja.
Ja, och cykla genom skogen.
Ja, så rent fågelvägen är det väldigt nära, rakt över sjön. Men även cykelväg kan man ta sig dit.
Det stämmer. Och framförallt åka båt.
Ja.
Mm. Du kan ju ro över, om det inte blåser för mycket.
Mm. Men för att är det inte älgen nu som har genomgått en stor förändring? Man har byggt ut vägar och folk har bosatt sig. Man har dragit ut kommunalt vatten och avlopp till älge.
Ja, det har ju hänt väldigt mycket. Detaljplan har ju älge fått. Ja. Och man har, så nu är ju vatten och avlopp är utbyggt över hela ön. Och vägarna har ju breddats och det har blivit... belysning.
Under vilken period har man gjort det? Den sista?
Man började faktiskt 2010. Man höll till på, jag var med faktiskt för många, på 90-talet så skulle man ha något samråd. Och på några möten var jag faktiskt med. Men sen, jag jobbade ju under tiden så att jag hade fullt upp ändå. Det var ju många andra som var lediga som kunde hålla på med det här samrådet. Och man fortsatte att jobba med det, och fram till 2006 tror jag den här planen. Jag kan inte exakt. Men sen började man i alla fall gjorde upp det. Så man började med Älgevägen som ett. Och sen kom då Berghemsvägen och vägarna runt uppe där som del två.
För det var ett rent sommarstugområde där innan, va?
Det har varit rent sommarstugområde.
Ungefär som gamla Tyresö.
Ungefär som här. Fast det har funnits bofasta ända sedan då 1300-talets slut. Mm. Så har det alltså ändå varit rent sommarställe. För att när när Wallenberg köpte utav Erstavik.
Just det.
Ja, köpte då Neglinge halvön. Så ingick också Älge och Svärtsjön. Och sen köpte han på sig ytterligare Gåsö. Och sen började han sälja av tomter, stycka av tomter. Så den första tomten som styckades av var 1896.
Jaha, är det så länge sedan?
Ja, som den första tomten. Sen så kom det efter det som vi idag kallar för Guldkusten. Det är gamla Älgegård. Och så efter då vattnet. För det fanns ju inga kommunikationer. Det var ju inga vägar. Mm. Utan allting fraktades ju på båt. Och slutet av 1800-talet då var ju ångbåtstrafiken i full fart. Så att då var det ju lätt att frakta varor till Älge och börja bygga. Och sen börjar man bygga Wallenberg. Då först Guldkusten, som vi säger, Ekholmsvägen. Och sen blev det då inne i Marenviken på båda sidor av Maren. Det var både Kyrksundsvägen och Marenvägen som byggdes. Och det var omkring 1914.
Mm. För det man ser om man är på Tyresösidan och tittar över mot Nacka, då ser man ju egentligen Solsidan i Saltsjöbaden. Det är där som det är först till Solsidan. Och det som ligger längre ut, det är det som är Älgö.
Det stämmer. Det är det ligger efter. Man åker genom Solsidan för att komma till Älgö.
Man åker genom Solsidan för att komma till Älgö.
Eller om man åker runt Saltsjöbaden, så kommer man i alla fall, måste i alla fall över en bit till Solsidan.
Ja. Så vi i Tyresö, vi spanar ju på den vackra sidan.
Stämmer.
Ja, och när man är på Älgösidan eller från Saltsjöbaden, då har man under många år sett en väldigt mörk sida av Tyresö, bara massa skog.
Det stämmer, för att man har sett när det byggs ut på Tyresö när man åkte. För eftersom jag har jobbat och åkt många gånger medan det var det mörkt både ut och det, så har man ju sett när lamporna börjar tändas.
Ja.
För även där min dotter då bor idag så har det ju varit sportstuga en gång i tiden. Nu har ju de ju byggt nytt.
Var någonstans
hon
bor din dotter?
På Breviksvägen.
Hon bor på Breviksvägen?
Ja, hon bor på Breviksvägen.
Så hon har utsikt mot Älgö?
Ja, hon ser Älgö.
Såg hon även där det hus du bodde i? Kunde hon se med
kikare? Nej, hon kan inte se, men hon kan se precis där hon liksom har vuxit upp. För hon ser uppe på trappstigen, ser hon husen väldigt noga.
Mm.
För När hon flyttade ut till Tyresö så bodde hon på Backsipevägen först längst upp.
Jaha.
Och då hade hon en strålande utsikt. Det var som hon sa, jag ser Älge och jag ser Ingarö och jag ser även Saltsjöbaden. För det var ju bättre utsikt där. Mm. Men sen flyttade hon ju ner och nu bor hon ju längre ner om man så säger. Men hon har Älge tvärs över vattnet så att säga.
För jag tror nämligen så här, jag tror inte Tyresöborna förstår vilken skärgårdskommun vi egentligen är. För Tyresö är en stor skärgårdskommun, men vi har ju inte speciellt utbyggt med brygger eller medan Saltsjöbaden, i och med att Wallenberg då satsade på Saltsjöbaden, så har ju Saltsjöbaden haft en helt annan liksom kultur i vattnet, om man säger så. Nu har vi blivit duktigare på det i Tyresö. Så jag tror att Tyresöborna vet nog inte vad de ser när de tittar ut mot Nackahållet.
Det tror inte jag heller att de vet. Och jag tror inte heller att de vet att egentligen skulle Saltsjöbaden lägga på Tyresö.
Just det. Så var det också. Får jag höra lite mer om det? För det...
ja, det var ju ganska långt gånget. Wallenberg hade ju pratat med Hörstadius och de var ju överens, i princip var de överens. Och med, de skulle anlägga en järnväg ut till Tyresö från Stadsgården.
Ungefär som det här med Saltsjöbanan.
Ja, ungefär där skulle den ligga. Mm. Och den var till och med ritad. Och man hade till och med börjat på rita på husen här, hade arkitekt. Men när de var ute och undersökte markerna där järnvägen skulle dras, då träffade den ingenjören, tyvärr kommer jag inte ihåg namnet.
Nej, just det spelar ingen roll. Ja.
Han träffade Petersén, Herman Petersén, Ersavis ägare. Och han tyckte att ja, men jag har mark som jag kan tänka mig att sälja av, som är mycket närmare in till stan. Och det är ju en Leglinge halvön. Och sen visade det sig också det att Wallenberg och Petersén var ju seglarkompisar i KSSS.
Exakt. Det är också en stor del av historien, va? Är väl segelkulturen som har funnits i Saltsjöbaden?
Det är det.
Ja.
Och det förstår man ju när man hör dem, vad de här farbröderna tyckte. Och att Wallenberg, att han ville anlägga en sommarstad eller en sommarort, en badort här ute, det var det att han tyckte att stockholmarna också skulle få komma ut och se den underbara skärgården som vi hade.
Ja.
Och på den tiden var ju vattnet även i Baggen lika fint som det var ute i skärgården. Mm.
I Baggensfjärden?
Ja, det var ju otroligt fint.
Ja. Och han byggde ju väl... Wallenberg, de byggde både Saltsjöbadens hotell, va?
De började där.
Ja, och sen byggde de här badhusen.
Det gjorde de, och badhotellet. Och
badhotellet.
Och sen byggde han även observatoriet.
Han byggde observatoriet också.
Och så skänkte han kyrkan. Han byggde kyrkan också. Så 1913 invigdes i kyrkan. Och det var väl det som var så konstigt då, att Älgeborna hade ju ganska nära till Saltsjöbadens kyrka. Men deras kyrka var Tyresö kyrka.
Aha.
Så på Tyresö kyrkogård ligger många av de gamla familjerna från Älge.
Åkte de med häst och vagn då runt Erstavik? Eller hur tog de sig?
Nej, de tog sig över via båt.
De tog sig via båt? För det var ett båtfolk på Älge?
Det var båtfolk. Alltså de var ju bönder och fiskare. Så det var ju, de tog sig över här, och därför heter Kyrksundsvägen och Kyrksundet, för det var där de utgick när de åkte över. Och så åkte de över, och de åkte till Brobänken.
Var ligger Brobänken?
Ja, det undrade jag med. I somras sitter jag där. Jag har ju sett vykort på det, för det har ju funnits då liksom en ombosbrygga. Den bland den första som anlades här. Har
på Tyresösidan?
Ja, på Tyresösidan. Den ligger, om man åker förbi... vägen in till handelsträdgården, och så åker man upp för backen och kommer man till en backe, stupa rakt ner och så rakt uppåt igen på den sidan. Mm. Där nere så är det Bofingsvägen, och svänger man då, man kommer från stan eller från Tyresö centrum, svänger till vänster och så åker man in första lilla tvärgatan, så heter den Brobänksvägen. Och där nere på vattnet, där ligger den. För jag kunde inte förstå, jag tänkte, de måste ju ha långt att gå till kyrkan. Men det är inte så långt där.
Har du provgått den vägen?
Jag har gått halva.
Ja. Hur långt har du gått?
Jag har gått alltså från Tyresö slott fram till avtags, till den där korsningen.
Jaha, okej. Okay.
Mm. Som man har gjort där nere. Ja. Så, för att jag skulle vara på väg till dottern, så då fick jag gå upp för... den ena backen, och där gick inte fram. Men det är väldigt nära då. Det är mycket närmare än vad man tror.
Och det var ju någonting folk gjorde varje söndag.
Ja, när de hade order att komma hit, de skulle ju ha husförhör, de skulle så det var ju väldigt viktigt.
Och så ska man lämna tionden och sånt till
man
prästen
också göra.
Och till...
Ja, det kyrkan skulle ha sin tionde och sen skulle ju staten ha sin del av den delen.
De betalade också på så sätt.
De betalade det. Ja. För det är ju ganska intressant, jag har ju läst alla Tyresös kyrkböcker, kanske inte alla. Mm. Men det mest magiska jag satt och läste, det var den första kyrkboken som finns kvar. Den handlar inte om vigslar och födslar och dödslar och inte om något husförhör. Utan den handlar om vad som hände när de fick betala för att kyrktas efter de har fått barn till exempel. Eller när de samlade in pengar för att bygga kapell eller de skulle köpa någonting speciellt, så har prästen skrivit. Och jag tror, det är ju den första prästen som kom när Tyresö kyrka skulle anläggas.
Vilket årtal?
1633 kom första prästen som vi vet.
Okay.
Och han heter Petrus Bruneus.
Mm-hmm.
Och han, men det måste ha funnits någon präst eller kaplan eller någonting sånt innan, för det fanns ett kapell vid själva slottet. Men den här kyrkan byggdes ju i samband med att slottet byggdes.
Så just
det var ju Gabriel Oxenstierna som såg till att allting blev byggt.
Mm.
Och den första boken, där står det till exempel, Huvudskär tillhörde ju Tyresö.
Tillhörde Huvudskär?
Ja.
Tyresö?
Huvudskär tillhörde Tyresö.
Det ligger väldigt långt ut.
Det gör det, och det tillhörde Tyresö slott, Tyresö säteri kan man säga, ända sedan 1533. När den dåvarande ägaren, Anna Bengtsdotter Lilje, som var gift med Slatte, Gudmund Slatte, när han bytte till sig Huvudskär utav Gustav Vasa.
Oj, ni har studerat så långt tillbaka, vad roligt.
Ja, så långt tillbaka så har vi kommit. Gustav Vasa hade ju det då som... Han delade ut mycket som... Det var ju kronofiske där ute. Då blev det frälsefiske. Så i en av kyrkböckerna så finns det skråstaggan som gällde på Huvudskär som Gabriel Oxenstierna har skrivit på.
Mm.
Och den är på 40 olika punkter.
Mm. För bönder och sånt, de var ju mer eller mindre ägda av olika... Alltså det var väl inte så fria bönder, utan de var på de här öarna och fick jobba hårt och lämna ifrån sig stor del. Det var ju inte speciellt rikt liv de hade, tufft liv.
Nej, det var det inte. De hade ganska så svårt, och ibland var det svårt för dem att komma ut med de här pengarna de skulle ut med. De var ju fiskare i första hand, så tror jag de levde på fisken, och de skulle betala då oftast i form av en tunna strömming eller någonting sådant. Sen åkte de ju också in till stan och bytte till sig. De behövde ju ha salt och de behövde ju ha lite andra saker också, så att de åkte ju in oftast på hösten och med saltströmming, och då hade de en jämse pris, en tunna saltströmming mot två tunnor säd.
Mm.
För det var inte mycket åkerlappar och odla någonting på här ute.
Nej.
Ganska kargt. Mm. Väldigt svårt. Och de hade väldigt svårt när ryssarna var här och här igen.
Precis. Jag tänkte bara, om du fortsätter med Älgö. Hur många människor bodde på Älgö i början av, om man bara backar kanske 100 år?
Ungefär 20-tal ungefär. Jag tittade på, om jag backar ner till 1850-talet.
Mm.
Då räknar jag att de var 19 styckna på Älgö och 21 på Gåsö. För vi håller nämligen på, vi skulle ha det i boken.
Aha, 21 personer?
21 personer, då var det då med barna också.
Och de människorna, hade de jordbruk på Älgö? Det fanns ingen möjlighet att ha jordbruk på Älgö?
Nej, de var jordbrukare och fiskare.
Det fanns plättar, det finns plättar att odla?
Stämmer, det finns plättar. Det var två gårdar på Älgö.
Två gårdar?
Ja, den ena gården ägdes ju här på 1700-talet, är jag säker på. Den ägdes utav Tyresö.
Mm.
Och den andra gården ägdes utav Erstavik.
Okay.
Det var därför Wallenberg köpte den delen. Men Wallenberg köpte ju inte hela Älgö.
Nej.
Utan han hade särskilt en bit av Älgö. Sen den stora delen, den ägde ju faktiskt... En som heter Berg på Smådalarö som hade köpt den ifrån Tyresö.
Mm. Hur många människor var det nu på 60- och 70-talet när det var som mest sommarstugor?
De påstod att när jag bodde permanent att det var ungefär 125 stycken som bodde där.
Så när du bodde på Älgö så var ni bara 125 personer. Då kände du alla i stort sett.
I stort sett visste vi alla var.
Ja.
Vi kände dem ju inte.
Nej, men ni kunde namn. 125 personer kan man hålla ordning på.
Man kan hålla ordning på det.
Hur många är man nu när man byggt ut med vatten och avlopp?
Jag skulle tro att, jag vet inte exakt hur många fastboende det är, men om man tittar när man åker ut idag så är det, lyser det ju varenda kåk mer eller mindre. Mm. Så jag skulle tro att, de säger att det är 540 hus, va? Så kan man väl tänka sig att det är säkert 375 bofasta hus, tusental. Jag hörde för några år sedan att det var 86 barn under skolåldern som bodde där ute på Älgö.
Och de får alltså åka buss? Eller,
ja, de åker buss.
Skolbuss. Oh. Ja. Till?
Jag vet inte hur de gör nu. När min dotter gick, då var de fem stycken som gick i början i de första klasserna. Och så var det ett par barn som var lite äldre. Och de åkte först taxi till Solsidans skola som fanns då. Men den är ju nedlagd, så nu är det ju Tappiskolan som gäller för småbarna.
Mm.
Och sen fick hon åka, sen var det skolbuss. Och då hade vi skolbussen som gick ifrån oss ganska tidigt. Sen gick den även från Skogsö. Men det var ju den som de åkte. Och då gick de först till Solsidan, sen i Igelboda och sen i Tappi.
Mm. Kan man säga att utvecklingen på Tyresöhalvön och utveckling på Älgö har lite följt varandra i utveckling, va? För vi har ju också haft en enormt många som har nu bosatt sig ute på halvön. Fast vi har ju inte vatten och avlopp ända ut, utan vi bygger ju små etapper utåt i Tyresö.
Ja, jag tror att det ligger lite efter där utåt på Breviksalvön, om man så säger.
Det ligger lite efter.
Lite efter.
I och med att man inte har kommunalt vattenavlopp.
Ja, och eftersom man spärrar att man inte får bygga
Så stort
som man behöver. Jag vet ju när min dotter skulle bygga att det var olika. Det ligger tre hus, ganska nybyggda hus bredvid varann. Och alla har byggts under olika
regelverk
i princip.
Mm. Och sen har ju Tyresö fått väldigt mycket kritik för att man byggde alltså utöver plan, som det heter. Och sen har det blivit mycket hårdare på sistone.
Ja, det har det blivit. Min dotterström hoppades ju att de skulle fortsätta ut då, Breviksalvön. Men de vände ju alldeles innan då vid Nytorp där borta. Ja. Och gick ner på skolan istället. För det var ju tack vare att det var skola där nere. Att de
och nu håller man ju på att bygga mot Solberga, Bergholm och det området. Ja. Håller man ju dra vägen förbi kyrkan ut. Ja. Så att det kommer ju det tar ju många år. För även den här utbyggnaden på Älgö har ju tagit, och mycket sprängning.
Ja, det är ju så. Det här är ju berg.
Exakt.
Det är inte bara
att dra en väg.
Nej. Det är det. Nu var det ju så att det fanns ju vägar på Älgö, men alla skulle breddas. Och sen skulle alla avlopp och vatten läggas ner i vägarna.
Mm.
Men det vi fick reda på nu när man byggde, alltså, inget negativt som inte är något positivt. För första är ju väldigt bra, för alla får ju färsk vatten och många hade saltvattenintrång.
Ja, för det var samma sak där på Älgö, att ni hade svårt med vatten och avlopp. I och med att det är berg.
Eftersom det är berg, och framförallt de som bodde efter kusterna och hade lågt, de kunde få saltvattenintrång i sitt färskvatten. Och de vill ju ha vatten. Det var ju liksom två läger.
Ja.
Ena lägen tyckte att det här var jättebra. Jag har jättebra med vatten, jag har bra med avlopp. För mig är det ordnat alltihop. Jag tycker inte att vi ska göra någonting. Det här kostar jättemycket pengar.
Mm.
Den andra tyckte att jag vill ha.
Ja.
Så det vart ju två läger. Men när de skulle dra den här kabeln över baggen så var de ju tvungna att undersöka botten.
Mm.
Och då hade man marinarkeologerna till att göra det. Och då hittade man ett vrak utanför Älgö.
Alltså gjorde man? Aha.
Och det är ett av alltså de äldsta vrakerna.
Ja, men det har jag nog läst om faktiskt. Vad roligt. Aha.
Det är minst 500 år. Man har alltså undersökt det, att man vet att träden har fällts och byggts ungefär 1485.
Aha.
Och det är antingen nordöstra Danmark eller sydvästra Sverige. Nu var ju Skåne danskt.
Mm.
Och det är så antag, och de tror att det är ett danskt skepp. Så danskarna var här och dykt på det också. Jag har bara, vi nämner det i boken, skriver lite grann om det. Bara så mycket det vi har fått reda på. Men det kommer säkert komma mycket mer om ett litet tag när vi får reda på om de kommer fram till vem som kan ha varit här och vad som har hänt. Mm. Men den är helt byggd i ek. Det är klinkbyggt och det är väldigt ovanligt.
Vad fascinerande.
Ja.
Men vet du vad, Yvonne Saber, nu har vi glömt att berätta. Vilka är ni som har skrivit boken och hur kom det sig att ni började skriva en bok? För du är ju inte författare från början och inte de andra heller.
Ingen av oss är det.
Vad heter allihopa som är med och skrivit den här boken?
Vi är många som är med och skriver boken. Och vi är pensionärer, de allihopa.
Ja.
Vi är ett helt gäng, vi är cirka 14 stycken som började att skriva. Och jag kan vi berätta också att 2013 i september så beslöt vi att vi kan ju inte hålla på och bara skriva. Vi måste få någon struktur i det här, vi måste göra ordning, materialet på något.
Hur träffades ni? Var ni på grannar som bara bestämde?
Ja, det var så att... Staffan Wernt och Ulla Aulenius flyttade ut till Älje. Staffan har varit sommarboende ända sedan han var barn. Han var nyfödd när han kom där dit första gången. Och de började intressera sig för att teckna ner historien. Och framförallt intervjua de gamla medan de fanns kvar som hade bott på Älje länge.
Vad gjorde man då? Alltså var man...
Man försökte samla allihopa. Man gick ut med ett upprop.
Inom förening? Till och med...
Ja, Älgefastighetsägarförening så låg bakom och hjälpte dem med upprop. Så började det. Så vi var en underavdelning till Älgefastighetsägarförening.
Så började det.
Mm. Och sen så träffades då några styckna och började prata. Och det bland annat så fick vi med då Gunnar Wiström och hans fru. Och Anita och Ragnar Bagger. Gunnar, han är barnfödd på Älje och hans pappa är barnfödd på Älje. Och han hade ju massa material, bland annat hade han en intervju med pappan.
Alltså en inspelad intervju?
En inspelad intervju och det är ju guld värd.
Ja.
Och Ragnars morfar köpte ut av Wallenberg. Han först hade de hyrt det som sommarställe. Det var väldigt populärt att åka ut i skärgården med sommarställe. Men redan 1910 hade de hyrt på en av gårdarna ett litet hus. Och så köpte han och byggde. Bland de första som byggde efter guldkusten, som vi säger.
Mm.
De var med. Och så sen var jag och min man Erik Lett. Vi var med. Men jag kom inte själv med. Erik var nere tidigare. Jag hade följt upp, tyckte jag ändå. Så att, men sen upptäckte jag att jag kanske kunde tillföra någonting. Och så kom jag också med.
Mm.
Sen är vi
och då ägnade jag mest åt att studera och intervjua folk och ta reda på saker. Men hade ni idén från början att ni skulle göra en bok?
Idén var att göra en bok.
Alltså det var det från början?
Ja, det var att samla material och försöka få göra en bok. Många i gruppen tyckte att vi spände bågen för högt. Tyckte att vi kunde väl kalla det för en skrift. Och vi kommer kanske få 40 sidor, kanske 50. Kanske.
Och nu när boken trycks, hur många
sidor
blir det?
Ja, då har vi 320 sidor. Vi har fått dra ner. Vi fick order av våra förläggare att vi måste ta bort 4 sidor.
Ja.
Så det blev 319 tror jag. Jag tror det finns ett par tomma sidor också som har kommit in.
Är det mycket bra bilder i boken också?
Vi har ju den förmånen att Staffan Wernt är professionell yrkesfotograf.
Aha.
Han har arbetat på Riksmuseet som fotograf. Så han kan ju ta bilder och gör otroligt fina bilder. Så alla nytagna bilder har han tagit. Och
Just det, och nu när vi spelar in det här programmet i mitten av oktober så är fortfarande inte boken tryckt.
Nej.
Den kommer nu att tryckas.
Den kommer förhoppningsvis att börja tryckas på måndag. Vi har fått sista korrekturet nu. Och nu har vi sista chansen att ändra om vi ska ändra någonting.
Vilket förlag har ni lyckats få den att trycka den då?
Atremi heter de nere i Mjölby. Eller utanför Mjölby. De har tryckt mycket hembygdsböcker. Och vi har kommit i kontakt med dem därför att en som också skriver, Ally Vangård, som skriver i våran bok, hon hade en kompis, jag tänker, som heter Agneta. De har skrivit sina hembygdsböcker från sitt område. Och de hade använt det här förlaget. Och han har även hjälpt oss med layouten.
Mm. Vad är titeln på boken?
Älgö, en skärgårdspärla kommer den heta.
Hur många exemplar kommer ni trycka upp den i?
1000.
1000?
Ja.
Det är fantastiskt.
Ja, vi valde det. Vi var lite osäkra om vi skulle tordas ta så många eller inte.
Mm. Men, för ni får satsa pengar i själva trycket. Ni måste få pengar för att trycka den, eller hur?
Ja, vi har ju ansökt om bidrag lite överallt. Vi har gjort många ansökningar. Men vi har fått från Älgfastighetsägarföreningen en liten slant. Och vi har fått från Nacka kommun.
Jaha, så ni måste inte satsa pengar själva?
Jo, det räcker inte.
Det räcker inte, för det är ganska dyrt att trycka fina böcker.
Ja, nej, det här blir mycket dyrare. Det här räcker ju inte med det vi har fått. Utan vi måste låna ut.
Ja.
Pengar själva och hoppas att vi säljer så många böcker så vi får tillbaks. Ja.
Vad kommer boken att kosta, vet du det?
Vi har bestämt oss. Mm. Vi har bestämt oss för 290 kronor.
Det var ju inte farligt.
Nej, det finns väl de som tycker kanske att vi kunde ta lite mer. Men vi har räknat som så att alla ska kunna ha råd att köpa boken.
Precis.
Det är många som är gamla, många pensionärer, många kanske inte har så mycket pengar.
Nej.
Det låter så fint, man bor i Saltsjöbaden, man bor i Solsidan, man bor på Älg, man bor på Tyresö. Men det är inte säkert, är man pensionär så är man. Mm.
Och om man nu är intresserad av att köpa den här boken, för man förstår, speciellt om man bor på halvön, att det här är en stor del av Tyresös genuina historia. Var köper man den då? Köper man den på nätet?
Det har vi inte diskuterat än, men det vi hoppas på att vi kommer att dela ut när vi håller föredrag om och talar om presentera boken, kommer vi dela ut vi kallar det för flygblad där det står vilka kontaktpersoner.
Ja, är du en av kontaktpersonerna?
Jag är en av kontaktpersonerna.
Yvonne Sabel, hur får man tag på dig då?
Man kan mejla till mig.
Mm.
Och då mejlar man på sabel.yvonne@gmail.com.
Bra. Det var ju lätt. Och Yvonne stavar du?
Yvonne,
bra. Så ja. sabel.yvonne@gmail.com.
Ja.
Och då kan du hjälpa till att de. Och har ni fått några bokaffärer här i Tyresö och Nacka och ta in dem?
Jag har varit och pratat med bokhandeln på Tyresö centrum. Mm. Och jag hoppas att hon kan hjälpa oss att sälja den.
Mm.
Vi har ju pratat också med bokhandeln på Tippen på Saltsjöbadens centrum. Och hon har lovat att sälja boken åt oss. Och sen så har vi då också Staffan och Ulla är också kontaktpersoner på Älgö. Och där gör vi så att vi kommer sätta upp affischer.
Ja, men det var ju trevligt. Nu är faktiskt vår programtid över, för en halvtimme går väldigt fort när man pratar om sådana intressanta saker. Men det vi ska nämna också att för er som är intresserade av att hitta med den här boken så kommer ni att presentera den på den här kulturveckan. Var och när?
Vi kommer att presentera den på fredagen den 18 november mellan klockan 14:15 i programrummet på Tyresö centrums bibliotek.
Ja, och då kan man komma dit och få se den och ni kommer berätta mer om boken. För du har ju inte hunnit berätta allt om boken som tur är. Så att det finns mycket mer i boken, förstår jag, om Tyresö och Älgös historia.
Oj, det finns mycket mer. Det här var bara en bråkdel.
Ja, men vet du vad? Jag tycker vi stannar där. Så att vi måste ha lite cliffhanger. Så du har ju jättemycket mer att berätta. Och sen tycker jag att ni kan komma igen efter ett tag och berätta mer om det här. När vi andra har hunnit läsa det lite grann och kanske ha mer konkreta frågor kring boken.
Det verkar intressant.
Ja. Så att jag får tacka dig, Yvonne Sabel, som numera bor i Tyresö. Vi är glada för det. Förresten, vad gillar du Tyresö?
Jag tycker om Tyresö.
Ja.
Jag tycker det är jättemysigt här. Och jag är så nära ner till strandbadet och det och ta med som jag bor i Tyresö strand. Va? Och
ja.
jag bor ju i trädgårdsområdet.
Ja.
Hade den förmånen att jag kunde få ett land också. Så jag har ju odling till och med här. Så att det är som att bo i villa. Fast jag bor i en liten lägenhet och behöver inte göra så mycket jobb.
Ja, och du har liksom nära till Älgö, om du bara vill till.
Om jag det, jo, jag har varit där väldigt mycket.
Har du båt själv också? Eller har du haft
nej,
båt?
Jag har inte det. Nej. Mm. Jag har inte det.
Har du haft båt?
Jag har varit ute varenda år med båt. När vi bodde på Älgö, då hade vi båt.
Ja, så att du kan Tyresös och hela södra skärgården också.
Det är där vi har hållit till.
Ja, vad trevligt. Ja, så tack så mycket, Yvonne Sabel. Ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och mitt namn är Ann Sandin Lindgren.